Välkomna till kvällens lektion. Vi ska fortsätta studera Paulus brev och vi är mitt inne i Romarbrevet. Eller brevet till romarna. Och vi har gått igenom de tre första kapitlerna tillsammans. Förra gången så slutade vi med kapitel 3, men jag vill ändå gå tillbaka här och ta upp vissa saker som kapitel 3 talar om. Vi ska läsa ifrån vers 21 igen här, kapitel 3 i Romarbrevet. Men nu har utan lag, eller om vi nu kan repetera det vi har sagt tidigare, dessutom utöver Toran, den skrivna Toran, så har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Dessutom, en som lagen, alltså det vill säga Toran och profeterna vittnar om, de judiska skrifterna vittnar om den här rättfärdigheten. Och kanske man ska plocka upp en text i profeten Jeremia som säger att Herren, vår rättfärdighet, är ett namn på Messias. Och den judiska midrash-litteraturen tar upp just att ett av Messias namn är Herren, vår rättfärdighet. Vid två tillfällen nämns det här uttrycket Herren, vår rättfärdighet. Jeremia 23 och 6. Vi kan läsa från vers 5. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Det är helt klart att här är frågan om Messias. Han ska regera såsom konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda vara frälst och Israel bo i trygghet, och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Det här är alltså ett namn på Messias. Hashem Tzidkenu. Jeremia 33 och 16 säger, i de dagarna ska Juda vara frälst och Jerusalem bo i trygghet, och man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Här är det Jerusalem som kallas för Herren vår rättfärdighet. Men enligt den judiska traditionen så är det ett namn på Messias. Det betyder inte att man erkänner att han skulle vara Hashem då, eller Herren som det står här. Jod, hej, vav, hej på hebreiska. För det finns andra exempel på den där andra än den evige har fått namnet evige. Till exempel Herren mitt baner kallade Mose ett altare. Det är viktigt att lyfta fram det att trots att Messias kallas för Herren här, eller Guds namnet, han har ju fått Guds namnet enligt den här texten i Jeremia 23. Det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet, så betyder det inte att han själv är den evige i den bemärkelsen att han är den evige guden som har skapat allting. Utan han får alltså äran att bära den eviges namn. Och det sägs ju flera gånger också om honom att välsigna vara han som kommer i Herrens namn. Och det namn som han har fått är över alla andra namn. Vilket innebär att han inte har det i sig själv, utan det är något som han har blivit kallad med. Han ska få det här namnet. Och det här ordet rättfärdighet då, alltså Messias är Hashem vår rättfärdighet. Och genom Messias så uppenbaras då den eviges rättfärdighet vid sidan av den skrivna Toran. Han är alltså den levande Toran som uppenbarar den eviges rättfärdighet på ett alldeles speciellt sätt. Inte bara så att han visar genom sitt exempel på hur en rättfärdig människa ska leva. Han syndade aldrig, han var syndfri, han var alltså rättfärdig i sig, Yeshua, som blev gjord till Messias. Det var inte bara det, utan han har också fört fram till den här världen genom sin försoningsdöd har han fört fram Guds rättfärdighet. Han har genom sitt verk skapat en väg där människan kan bli rättfärdig jord utav Gud. Människan kan bli jord syndfri utav Gud. Ordet rättfärdiggörelse eller rättfärdig jord ska vi stanna lite grann vid här. Och det är väldigt viktigt att förstå de här termerna, för det är ju sånt som kommer igen hela tiden i Paulus undervisning. Att bli rättfärdiggjord, eller att rättfärdigas inför Gud, det är att man förklaras oskyldig. Man blir alltså förklarad oskyldig. Ordet rättfärdiggjord eller rättfärdig, att vara rättfärdig, har ju olika bemärkelser. Det kan betyda flera saker. Och det här är inte så lätt. Därför så, när vi då går in i Paulus teologi, så måste vi förstå att de termer han använder, det första vi måste förstå att de kommer från en hebreisk bakgrund, trots att han har nu, att nu Romarbrevet troligtvis skrevs på grekiska. I alla fall så har vi den grekiska texten, och då måste vi gå till den hebreiska förståelsen av termerna. Och här talas om rättfärdighet, och då är det alltså ett hebreiskt uttryck vi talar om här. Nu står det i vers 22, en rättfärdighet från Gud. Alltså en rättfärdighet från Gud, vers 21, som har blivit uppenbarad vid sidan av lagen, vid sidan av den skrivna Toran, genom Yeshua då. En som lagen och profeterna vittnar om. Det tog vi ett exempel på nu i Jeremia, att profeterna vittnar om den här rättfärdigheten. Det kommer en telning, och han ska heta Herren, vår rättfärdighet. Och det är alltså en rättfärdighet från Gud, som kommer från Gud, genom tro på Yeshua Messias för alla de som tror. Ty här är det ingen åtskillnad. Och vi såg här att det är bättre att översätta den här texten genom Yeshua Messias trohet. En rättfärdighet från Gud genom Yeshua Messias trohet. Med andra ord, genom Yeshua Messias trohet till den evige uppenbaras den här rättfärdigheten som kommer från Gud. Genom att Yeshua var trogen den evige kunde vi vid sidan av den skrivna Toran lära känna vad en sann rättfärdig människa innebär, vad det är för någonting. Yeshuas trohet till den evige uppenbarar Guds rättfärdighet på ett alldeles utomordentligt sätt. Se på honom så ser du vad en rättfärdig människa är för någonting. Den uppenbaras genom hans trohet till den evige. Och den uppenbaras också för alla de som tror. Och här betyder naturligtvis ordet tro inte ett intellektuellt försanthållande, utan det har med trofasthet att göra. För alla den som är trofast den evige, den som litar på den evige, kommer Guds rättfärdighet att uppenbaras. Och den gör det genom Yeshuas trohet. Ty här är ingen åtskillnad, och då menar han alltså ingen skillnad mellan judar och icke-judar. Samma rättfärdighet uppenbaras för judar och för icke-judar, och den förmedlas till judar och icke-judar genom Yeshuas trohet. För alla judar och icke-judar som är trofasta Gud, de som litar på Gud, får del av den här rättfärdigheten. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud, det tog vi upp. Och de blir rättfärdiggjorda, oskyldig förklarade. En bra översättning, eller förståelse av ordet rättfärdiggjord. Utan förskyllan, 1917, utan förtjänst, tror jag folkbibeln säger. Utan att förtjäna det, står det i folkbibeln. De står som rättfärdiga eller blir rättfärdiggjorda utan förtjänst av hans nåd genom förlossningen i Yeshua, eller Messias Yeshua. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tron i hans blod. Ja, och så tog vi upp det här i hans blod. Det har alltså att göra med hans offerdöd. Det är inte att han var trogen. Jag har också frågan om Yeshuas trofasthet här, eller trohet. Han var trogen ända in i döden. Och det finns ju andra texter som beskriver den verkligheten. Genom att Yeshua var trogen ända till blods, till döds, så blev han, Gud använde hans trohet till att ställa fram honom som ett försoningsmedel. Och det kan också översättas som en nådastol, alltså locket på förbundsarken. Det var ju där som översteprästen en gång om året stänkte blod för att försona folkets synder. Och nu har Gud ställt fram den här hemliga arkens lock inför hela världen och visat, som det står här, så ville Gud då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Han sa, visar upp Yeshua, han visar upp den blodiga döden för att tala om att det här är priset, det är betalt för att mänskligheten ska kunna få rättfärdighet utan förtjänst. Jag har betalt priset för att ni ska kunna bli oskyldigt förklarade genom Yeshuas trohet. Och om ni är trogna mig så får ni del av den här rättfärdigheten. Det är det här budskapet som sänds ut till hela världen, både judar och icke-judar, genom att Yeshua ställs fram på det här sättet. Ja, så vill han i denna tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Yeshua. Gud var ju... man kan ju ifrågasätta hans rättfärdighet när han förlåter syndaren utan att priset för synden och skulden blir betald. Det går ju inte att vara rättfärdig om man bara säger ja, jag förlåter det, och sen så är ju skadan gjord. Någon måste betala för det som är skadat eller reparera det som är skadat. Någon måste se till att det som har brutits blir helat och det som den skuld som finns betalas. Och den skulden är så hög så att djuroffer inte klarar av att betala människans syndaskuld. Och där kommer beviset på Guds rättfärdighet in genom att Yeshuas död betalar för människans skuld. Och då bevisas det att Gud är rättfärdig. Innan har han inte kunnat bevisa det 100%. Men nu, genom Yeshuas död, så är det ett bevis på att människans synd blir till döden. En annan människa gick in i människans plats, tog hans dödsstraff, och på så sätt kan Gud förlåta synder, för någon har betalt skuldens pris. Och då är Gud fortfarande rättfärdig samtidigt som han är nådefull. Så hans barmhärtighet och nåd blir inte, den kör inte över hans rättfärdighet. Utan både hans barmhärtighet och rättfärdighet uppenbaras fullständigt i Yeshuas offerdöd. Ja, så vill han ändå till beviset för att han är rättfärdig. Hur blir det då med våran berömmelse? Den är utestängd. Nu ska jag gå tillbaka här. De här verserna ska vi lyfta fram igen. Och vi ska se dem från tre synvinklar. För det första har vi ordet rättfärdiggjord i vers 24. Alla blir rättfärdiggjorda utan förtjänst av hans nåd genom förlossningen i Yeshua, Messias. Eller Messias Yeshua. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel. I folkbibeln står honom som har Gud genom hans blod ställt fram så som en nådastol. Och då tänker man så på förbundsarken. Det är tre områden här som Paulus använder för att beskriva Yeshuas död. Det första området är taget från en domstol. Och det har med rättfärdiggörelsen att göra. Den här termen att bli rättfärdiggjord eller stå som rättfärdig kommer från en domstol. Och det andra området som han använder, det är ordet friköpt här. förlossningen i 1917 års översättning. Genom förlossningen i Messias Yeshua. Folkbibeln säger Messias Yeshua, eller Kristus Jesus om ni ska citera ordagrant från folkbibeln, har friköpt dem. Ordet friköpt och förlossningen är samma på grekiska då. Det är ju två olika översättningar av samma term. Det kommer ifrån slavmarknaden. Och det tredje då som vi redan nämnt är försoningsmedlet i 1917. Och i folkbibeln står det nådastol. Den termen är tagen från templet. Så nu har vi alltså tre områden här som beskriver Yeshuas död och resultatet av hans död. Det första är domstolen. Det andra är slavmarknaden. Och det tredje är tempeltjänsten och speciellt då Yom Kippur. Om vi går tillbaka då och tittar på domstolen här. Rättfärdiggörelse som vi nämnt om, och det behöver vi upprepa många gånger både i vårt sinne och lägga det på vårt hjärta vad rättfärdiggörelse innebär. Att bli oskyldig förklarad, det har att göra med ett domslut där Gud, den evige, sitter som högsta domare. Vi har en åklagare som anklagar människan, du har syndat, och så plockar han fram allt som människan har gjort. Problemet är att åklagaren talar sanning. Då är ju situationen för människan mycket beklaglig. Därför att det finns synd. Det finns anledning till att bli dödsdömd för människan. Synden leder till döden, som Paulus säger här. Alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Det vill säga, är på väg att gå förlorad. Är på väg att utplånas. För härligheten från Gud finns inte, vilket håller henne vid liv. Hon är på väg att dö. Och på ett annat ställe säger han att alla har syndat. Eller syndens lön är döden, Romarbrevet 6 som vi vet. Syndens lön är döden. Så människan är på väg att dö. Både kroppsligen och andligen. Och anledningen till detta är att det finns synd både i hennes väsen och i hennes handlingar, tankar, ord och gärningar och saker hon inte har gjort som hon skulle ha gjort. Människan är i skuld, kan inte betala och står nu inför en rättegång, inför den högste domaren som är Gud, som är rättfärdig, som inte kan hoppa över rättvisan och bara förlåta och se mellan fingrarna. Och tänka att jaha, jag förlåter dig, vi stryker ett streck över det där, så är det ingenting. Utan här finns en uppenbar skuld, ett uppenbart problem och ett straff måste utfärdas om man är en rättfärdig domare. Om Gud nu förklarar en skyldig för oskyldig så vore han en orättfärdig domare. Och det här är väldigt viktigt att förstå det. Gud kan inte bara rättfärdiggöra en människa, det vill säga oskyldig förklara en människa, om människan är skyldig. För då blir Gud själv korrupt som domare. Han är en rättfärdig domare och han kan inte handla orättfärdigt. Så det som krävs här, det är ju antingen att människan själv dör för sin synd, får dödsstraff och därifrån kan hon inte komma ut från döden. Eller att någon annan går in och tar människans plats och dör i hennes ställe. Och det här är precis det som Yeshua har gjort. Han har gått in, tagit människans skuld, tagit hennes straff, betalat priset och på den grunden kan den överste domaren, högsta domaren, rättfärdig förklara den skyldige. Inte för att människan själv skulle ha förtjänat det genom att göra goda gärningar som på något sätt kan kompensera det onda. Det går inte. Utan på grund av att det finns en annan som har tagit skulden och straffet för den skyldiga människans handlande. Och på den grunden så förlåter Gud och rättfärdiggör. Förlåtelse och rättfärdiggörelse är inte riktigt samma sak. Rättfärdiggörelse är utöver förlåtelsen. Att bli förlåten, det är att man, att skulden inte koms ihåg. Man, att man får sin skuld utplånad på ett sätt, men ändå så är man inte riktigt upprättad som människa. Man kan få förlåtelse och få fortsätta liksom att leva, men det är inte riktigt bra ändå. Men att bli rättfärdiggjord, att bli rättfärdiggjord, det går utöver förlåtelse. Det blir ett domslut från högsta domaren som säger: du är oskyldig. En oskuldsförklaring som är stämplad med blod. Genom Jeshuas död så har du ett bevis på att du är oskyldig. Förlåten och rättfärdiggjord. Det ligger oerhört mycket kraft i det här. Det har med juridik att göra. Det har med rättsväsende att göra. Och där finns då ingen plats längre för åklagaren att anklaga. Och det säger ju Paulus i Romarbrevet 8. Vem kan anklaga Guds utvalda? Det är Gud som rättfärdig gör. Romarbrevet 8:33. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdig gör. Det vill säga, han förklarar oskyldig den som är utvald. Vem är det som är utvald? Jo, den som har låtit sig bli utvald. Den som har svarat på hans kallelse till omvändelse och ånger och bekännelse av sin synd. Om man tar beslut om att inte vilja leva i synd längre, då förklarar Gud den syndaren för oskyldig. Som om den aldrig hade begått det brott som den anklagas för. Och då finns det, när den högsta domaren har redan utfärdat ett domslut, så finns det ingen som kan anklaga den. Trots att du har gjort det. Men Gud som är rättfärdig och mäktig och har alla möjligheter att driva igenom sin vilja, har förklarat dig oskyldig. Och då finns ingen som kan överklaga det, för han är högsta domaren. Och den här anklagaren då, åklagaren, som kan peka finger på dig och säga: du har ju begått det där, den där synden gjorde du ju. När då det finns en som har tagit din skuld och gått in i ditt ställe, så finns inte längre någon grund för att anklaga dig, för Gud har erkänt det offer som Yeshua gjorde till din förmån. Och då rättfärdiggör han dig, han förklarar dig oskyldig. Och då blir munnen tystad på åklagaren, för då finns ju ett offer där som talar om att skulden är betald. Straffet är redan taget. Om han har tagit straffet, så är det redan betalt. Då kan vi inte kräva det en gång till. Och så kommer vi till Romarbrevet 8:34 här. Vem är den som vill fördöma? Messias Yeshua är den som har dött, ja, än mer den som har uppstått eller uppväckts. Och han sitter på Guds högra sida, han manar och gott för oss, eller förebeder för oss. Här finns ju två olika frågor, vem och vem. Och det är två olika personer som skulle kunna göra det här. Vem vill anklaga? Det är alltså en fråga om kan Satan göra det? Vem vill anklaga Guds utvalda? Satan eller andra personer som skulle vilja anklaga då? Ingen kan göra det. För det är högsta domaren, han har sagt: Du är frikänd. Du är oskyldig. Så då finns ingen som kan anklaga. Ingen Satan och ingen annan människa. Och inte du själv heller. Och så kommer nästa fråga. Vem är den som vill fördöma? Det här är alltså Gud som kan fördöma. Ordet fördöma. Det kommer från samma. Det här också i domstol. Vi befinner oss även här i domstolen i Romarbrevet 8. Fördömelse har att göra med en fällande dom från domaren. När han säger du är skyldig och du måste betala för det du har gjort. Då är ju frågan, vem är den som vill fördöma? Gud skulle kunna säga det här. Du är skyldig. Du måste betala för din synd. Du måste dömas till döden. Du måste straffas för det du har gjort. Men nu kommer då här. Messias Yeshua är den som har dött. Det vill säga en ersättande död i ditt ställe. Jag än mer den som har uppstått. Eller uppväxt. Och han sitter på Guds högra sida. Han har gått för oss. Han talar inför Gud, så talar han att jag har tagit den här skulden. Jag tar ansvar för den här människan. Då kan inte Gud fördöma. Den högsta domaren kan inte på något sätt utfärda en fällande dom över dig. Och det är på grunden av att Yeshua har tagit människans synd och dess straff. Då går vi över till slavmarknaden. Lämna domstolen och går över till slavmarknaden. Ordet förlossning i 1917 års översättning. Och ordet friköpt i folkbibeln. Det här är en term som kommer från slavmarknaden. På hebreiska är det goel, geula. Och det är frågan om förlossning eller friköpning. Friköpande. Den enklaste förklaringen är att det är en slav som står på en slavmarknad. Och han ägs av någon annan. En slav äger inte sig själv. Det är en ägare till en slav. Och han är till salu. Och så kommer en annan och köper den här slaven. Fri ifrån den förra ägaren. Och då tillhör den här slaven inte längre den första ägaren, utan tillhör en annan. Det är en enkel förklaring på ordet fri, köpt eller förlossad. Det finns mycket mer i den här termen. Hebreiskan används ordet förlossning till exempel när Israel lämnade Egypten. Den evige kom och förlossade dem. Det har att göra med befrielse från slaveri, då man inte längre är slav under den tidigare ägaren. Israels barn eller Israels söner och döttrar var ju ägda utav farao, och de var slavar till farao. De hade alltså inte rätt till sin egen själ. Så när Gud kom och friköpte dem från slaveriet innebar det att han klippte av deras band gentemot farao. Och det verkar som att han var tvungen att döda farao. Det var därför farao dog i Sävhavet, eller Röda havet. När farao dog, då fanns inte längre det här bandet kvar. Och Israels folk blev fria ifrån sin tidigare ägare. Och då erbjuds de nu att få stå under den evige vid Sinai, som han säger. Jag skulle gärna vilja gifta mig med dig, Israel säger. Hashem till folket. Och gå in i ett äktenskapsförbund med dig. Då fick Israel välja nu att ställa sig under den evige istället för att ha stått som slavar under en annan grym tyrann då. Samma tanke finns ju här då i förlossningen i Messias Yeshua. Att människan är en slav. Alla som har syndat är slavar. Alla har ju syndat. Och Yeshua säger också det att den som gör synd, han är slav under synden. Men om sonen gör er fria, den som sonen gör fri, han blir verkligen fri. Så här är alltså samma tanke. Här kommer någon annan. Då kan man jämföra Yeshua med Mose här då. Att han kommer till Egypten och konfronterar den slavägaren som fanns där. Och knäcker hans makt. och tar folket med sig och leder ut folket och befriar det ifrån den, det inflytandet som den hade innan där i Egyptens slaveri. Och det är ju en stark upplevelse när någon kommer och befriar dig från något som du själv inte kan komma loss ifrån. Och det är precis det som ligger i betydelsen friköpelse, friköpande eller förlossning, geula. Job använder samma uttryck när han ropar, jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet, Job 19:25. Och sedan denna min sargade hud är borta ska jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud. Det är en oerhört stark trosvishet hos Job. Jag vet att min förlossare lever, han tänker på den evige då. Och han ska till slut stå fram över stoftet. Ser hur de har översatt den i folkbibeln här. Jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. Det är alltså den döda kroppen. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. I min kropp ska jag skåda Gud. Han trodde alltså på en uppståndelse och en ny kropp. Genom vilken han skulle kunna se Gud. Och då säger han att jag behöver en förlossare. Jag är alltså i en dödlig situation. Jag klarar inte av det här själv. Och då är Gud hans förlossare. Han säger jag vet att han lever. Han kommer att befria mig. Förlossningen. Och då Paulus säger att förlossningen är i Messias Yeshua då. Så genom Yeshuas död så åstadkoms det å ena sidan ett pris som måste betalas för det. En slav kostar någonting. Och det finns många exempel på hur slavar kan friköpas i Toran. Om en hebreisk människa har kommit så han har blivit tjuv. Han har stulit pengar och inte har pengar kvar. Och det krävs av domstolen att han måste betala igen sin skuld. Då säljs han som slav. Och han får inte slava mer än max 6 år. Då. För friåret, det 7:e året, så måste han lämnas fri. Och men under de här 6 åren som han slavar då. Så skulle han antingen kunna betala sin skuld och bli fri då. Eller att någon annan betalar för honom. Det kallas också för förlossning eller återlösning. Så det är inte alltid så i Toran att man inte själv kan återlösa sig. För det finns exempel på att om man lyckas då att betala det pris som krävs för att bli fri från den här situationen av slaveri. Eller i slaveri kan vi ta först hand. Så går det. Men när det gäller människans situation under syndens slaveri och under dödens slaveri. Vi kan tala om två saker. Synden och döden. Så kan inte människan själv köpa sig fri. Utan det krävs en återlösare, en friköpare. Och här så tar Paulus upp att det är Yeshua som har kommit. Naturligtvis är det den evige som gör det. Men han gör det genom Yeshua. Och genom den trohet som Yeshua visar den evige. Och genom det verk och genom den offerdöd som han kommer. Och det pris som han då betalar som är sitt eget liv. För att befria människan från slaveriet. Det är det andra. Slavmarknaden. Då är man inte längre slav. Under synden och under döden. Det tredje då som Paulus tar upp. Nådastolen. Eller försoningsplatsen kan man säga också. Försoningsmedlet står det här. Det går ju att förstå det på lite olika sätt det här grekiska ordet. Vi såg ju att det ord som används där, det finns bara på ett enda ställe i de messianska skrifterna till på grekiska. Och det är i Hebreerbrevet där det ordet används som en nådastol. Alltså arken locket på arken i templet. Om vi nu säger att det är locket på arken i templet. Som vi sa här tidigare. Så är det. Det som kopplar Yeshuas död till Jom Kippur. I Paulus undervisning här. Att det krävdes ett blodigt offer. Och offret stänktes på arken. Och när det stänktes där så täcktes folkets synd över och det blev försonat. Folket fick försoning, och försoning på hebreiska, det är ordet kapar. Och det tror vi upp förra veckan. Kapar har att göra med två saker, antingen täcka över eller att sopa bort. Och det är precis det som här, den här försoning sker. Skulden täcks över eller sopas bort så att den försvinner. Så när folket får bli försonat, eller rättare sagt, när försoning bringas för folket, då täcks hindret för gemenskap med den evige över. Så den evige ser inte längre synden. Eller sopas bort. Vi har ju den här bilden från Jom Kippur när getabocken sänds ut i öknen. Åt. Getabocken ska bära folkets synd. Man bekänner synderna över getabocken. Och så bär bocken bort folkets synder långt ut i öknen och sen kastas den ner för ett stup. Och då avlägsnas synden så att inte längre den evige ser synden. Och då kan en intim gemenskap återupprättas och upprätthållas genom denna försoningsakt. Yeshua är den försoning som i himlen gör att den evige inte ser människans synd. Utan den har täckts över och sopats bort. Så den är försvunnen. Så att en intim relation kan upprätthållas genom, mellan människan och den evige genom Yeshuas död. Då. Det här är väldigt starka och djupa saker. Jag ska ta upp en sak till när det gäller nådastolen här. Och det finns i den här boken Josef Scholams tolkning utav Paulus brev till romarna. Och det är att den här texten som talar om att Gud har ställt fram genom hans blod då, som en omskrivning av hans blodiga död, så som ett försoningsmedel, ställt fram, eller han har visat någonting här. Och det är på sidan 142 i den här boken. Han tar upp först den här texten vi har tagit upp om nådastolen. Där det talas om att han blir ju upphängd. Och Yeshua nämner ju också det själv, att så som ormen blev upphängd i öknen, så ska människosonen hängas upp. Och alltså hans död på trä inför hela offentligheten, en offentlig handling, var ju ett sätt för den evige att visa upp Yeshua. Men han visar också här, Josef Scholam, att det kan hänvisa till en sak som hände under Yom Kippur. Rabbinska källor illustrerar det faktum som hände under det andra templets tid, när Gud visade, man ansåg att Gud visade att han hade accepterat Israels syndoffer och deras förlåtelse genom en röd tråd som blev en del av den ritual som fanns under Yom Kippur, alltså försoningsdagen. I Mishnah, i traktatet som heter Yoma, talas om en detaljerad beskrivning vad som hände på Yom Kippur. Och där skriver man om vad översteprästen gjorde. Han delade en röd ylletråd eller en yllegarn och så band han hälften av det vid en sten. Och då måste vi inom parentes säga här att det inte var alltså inte översteprästen som band den här, för det var ju en speciell präst som hade blivit utsedd till att leda geten ut i öknen. Getabocken som blev förd ut i öknen för att kastas ner för stupet. Och när då den här mannen som var utsedd för att transportera bocken ut skulle kasta ner honom för stupet, så tog han av en del av den här ylle röda tråden och så band han fast hälften vid stenen av toppen av berget som getabocken skulle kastas utifrån. Och den andra halva band han fast vid hans horn. Och så knuffade han honom bakifrån. Och han ramlade ner och rullade. Och innan han hade kommit halvvägs så hade han alltså slagit sönder i stycken, hade styckats. Det här var alltså det man gjorde år efter år då. Och då kunde han se på själva den här ylletråden som han hade bundit vid eller yllegarnet som han hade bundit vid stenen där han kastade ut geten. Den förvandlades till vit. Den var röd och den blev vit om Gud hade accepterat hela offerceremonin under Jom Kippur. Nu var det långt avstånd mellan Jerusalem och Beit Hararo, som var det namnet på berget där den här geten kastades ner. Och det tog tid alltså för nyheten att nå Jerusalem om att den här geten hade blivit nedkastad. Och då använde man den här röda tråden eller röda garnet för ett annat syfte. Och nu ska jag citera från Yoma 6:8. Rabbi Ishmael säger: hade de inget annat tecken? Det var en tråd av ylle, röd ylle, som bands på dörren av templet. Och när getabocken hade kommit ut i öknen så förvandlades den här tråden till vit, den röda tråden blev vit. För det står skrivet: om era synder är röda som scharlakan så ska de bli vita som snö, Jesaja 1:18. Det var ett av de underna som hände i templet på andra templets tid. Och det finns ett annat talmudisk text som fortsätter att ge information om de historiska händelserna som skedde under de sista 40 åren innan templet förstördes år 70 enligt kristen tidräkning. Och den här delen av Talmud diskuterar texten från Mishnah i Yoma som vi har citerat. Och så skriver de så här att ursprungligen så använde de en röd tråd på dörren på templet på utsidan efter det att översteprästen då hade utfört sin tjänst på under försoningsdagen. Om den blev vit så brukade folket vara väldigt glada, och om den inte blev vit så var de ledsna. Därför så bestämde de inte skulle sätta den på dörren på förgården. Förlåt, de bestämde att de skulle sätta den på dörren på förgården på insidan. Alltså inte utsidan, inte offentligt utan på insidan. Men folk kikade ändå in och såg om den hade blivit förvandlad till en vit tråd, och då gladde de sig. Och om den inte hade blivit vit så var de ledsna. För det var ett bevis på att Herren inte hade tagit emot hela gudstjänsten, och då hade inte deras synder blivit förlåtna det året. Då bestämde de att satte upp en regel att hälften av den skulle fästas på klippan och hälften skulle vara på hornet, hornen på geten som skickades ut i öknen. Man ser alltså en utveckling. Från början satte man den vid dörren och sen så skickar man ut den här tråden i öknen. Så att det inte blir så offentligt längre. Och då kommer en annan text här som är väldigt, väldigt intressant. I Rosh Hashanah i Talmud 31b står det skrivet: om du tänker dig att if you assume that it was Rabbi Yochanan ben Zakkai who made the rule, om man tänker sig att det var Rabbi Yochanan ben Zakkai som bestämde när satte upp den här regeln, var det under dagarna av Rabbi Yochanan ben Zakkai en tråd av röd tråd som blev vit, ställer man frågan då i Talmud i diskussionen här. Har det inte blivit undervisat Rav Yochanan ben Zakkai levde till sammanlagt 120 år. Under 40 år höll han på med business. Under 40 år studerade han. Och 40 år undervisade han. Alltså Rav Yochanan ben Zakkai var den huvudrabbin som klarade sig när templet förstördes. Och år 70 då, han lyckades komma ut genom Jerusalems murar. Han gick i en kista och spelade död, och de hade liksom en begravningståg och gick ut. Och då gick han ut och så öppnade de kistan och så kom han fram där och ville tala med den högsta romerska ledaren. Och då gav han en profetia till honom enligt historien. Och sa att han kommer att bli kejsare. Och det blev ju så precis då. I alla fall då begärde han några saker och fick det. Han begärde att få flytta Sanhedrin till Javne och starta en ny judisk högsta domstol i Javne vid kusten. Istället för att vara i Jerusalem. Och några saker till begärde han då och fick det. Han var alltså en viktig person när det gäller transitionen från att ha haft ett tempel och Jerusalem som centrum för den judiska tron till att hitta vägar för judarna som inte längre hade det och levde nu landsförvisade och spridda ut på hela jorden. Han levde alltså under 40 sista åren innan templet förstördes. Och han det står i samband med honom här då. And it has further been taught for 40 years before the destruction of the temple. För under 40 år innan templet förstördes så blev den schalakansfärgade eller röda tråden aldrig vit utan förblev röd. Det här är ju väldigt intressant. Det är alltså en talmudisk text som vittnar om att om det nu var så att den evige genom den här tråden som först var vid dörren vid templet, när den blev vit så visade upp för hela folket att den här offertjänsten under Jom Kippur har blivit erkänd och jag tar emot den, ni har gjort det rätt, ni har bett om förlåtelse, jag har förlåtit och nu har era synder blivit försonade. De har blivit övertäckta och bortsopade. Alla era synder under hela året. Det var ju år efter år man fick förlåtelse för synderna då. Och nu från och med år 31, som är 40 år innan templets förstörelse. Från och med hösten år 31 så är det alltså 40 gånger som templet tjänsten av överste prästen när det gäller Yom Kippur visade Hashem genom att inte förvandla den här röda tråden till vit att han inte tog emot deras offertjänst. Hur kommer det sig att det var precis det året, 40 år innan templets förstörelse? Jag är övertygad om att det var det året som Yeshua dog, år 31, påsken år 31, enligt kristen tidräkning. Och av någon anledning så fanns inte den här himlens sanktion till Yom Kippur-tjänsten efter Yeshua hade dött. Naturligtvis så kan ju inte Gud säga mot sig själv. Visst ville han att de skulle offra under Yom Kippur och göra den här tjänsten. Men av någon anledning så tog han inte emot deras tjänst. De hade inte rätt motiv eller gjorde det på rätt sätt, på något sätt. Och jag tror att det har att göra med att de förkastade Yeshua som låg till grund för att han inte accepterade deras jordiska Yom Kippur-tjänst. Nu fanns ju en himmelsk Yom Kippur-tjänst då, genom Yeshua. Och på så sätt så har Herren genom hans död ställt fram någonting. Han har visat någonting. Han har visat att människans synder som är blodröda nu har blivit vit, snövita, som Jesaja nämnde om det i sitt första kapitel. Det var kapitel 3. Nu ska vi gå in i kapitel 4 i Romarbrevet. Paulus ställer en fråga i slutet på kapitel 3. Är Gud bara judarnas Gud? Människan blir alltså rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och då sa vi att laggärningar betyder, enligt David Stern, logiska gärningar utan att räkna med Gud, att man gör det för att förtjäna någonting, för att arbeta sig fram till någonting och köpa sig någonting. Och då säger Paulus att människan kan inte bli rättfärdig genom att hålla på med laggärningar utan genom tro. Det var ena saken då. Den andra saken som vi sa är att rättfärdighet eller rättfärdiggörelse eller rättfärdig förklarad kan betyda olika saker. Och då tog vi upp exemplet från 2:13 här, att lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och då sa vi att rättfärdig förklaringen kan ju ha olika betydelser. Å ena sidan, i det här fallet kan det betyda att han får rätt, Gud ger den människa rätt som lyder honom och följer hans bud. Och å andra sidan så kan rättfärdig förklaringen eller rättfärdiggörelsen ha att göra med att man blir oskyldig förklarad eller syndfri förklarad, eller man har blivit fullkomliggjord på något sätt. Och då finns det alltså två olika betydelser av ordet rättfärdiggörelse. Och det är de två sätten vi kan förklara de här motsägelsefulla texterna i Romarbrevet 2:13 och 3:28 i det här exemplet då. Utan laggärningar. Laggärningar kan ju betyda två saker, eller rättfärdiggörelse kan betyda två saker. Och då får vi ett sätt att förstå de här texterna då. Men så säger Paulus, är Gud allenast judarnas Gud? Med andra ord, judarna har ju lagen. De kan ju använda sig av lagen för att nå fram till rättfärdighet. Låt oss säga, försöka nå fram till rättfärdighet. Eller låt säga att om lagen ges, så ger lagen rättfärdighet. Det lagens görare ska förklaras rättfärdiga, de ska få rätt inför Gud. Eller så kan man säga att lagen ges för att de ska kunna, genom att följa buden, nå fram till oskyldig förklaring. Då säger Paulus, det är inte den vägen, det är inte genom lagen som man blir oskyldig förklarad. Utan det är på en annan grund, det är genom tro som man blir oskyldig förklarad. Man blir rättfärdiggjord genom trohet, genom förtröstan, genom tillit. Och då säger han så här, är Gud bara judarnas Gud? Det vill säga, hade det gått genom lagen, genom Toran, hade man bara kunnat bli frälst genom Toran, så hade ju Gud bara varit judarnas Gud. Det är den som är stora frågan här. Är han inte också hedningarnas? Jo, han är också hedningarnas. Alltså kan inte frälsning, om vi ska använda ordet frälsning då, rättfärdiggörelsen i bemärkelsen frälsning, att man får uppleva syndaförlåtelsen, bli rättfärdiggjord för att till slut bli frälst och få evigt liv. Om det skulle bero på att ha fått Toran, så skulle ju bara judarna kunna bli frälsta. Och då säger Paulus, det beror inte på Toran att man blir frälst, utan det beror på trohet. För då kan också hedningarna bli frälsta. Så visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro, eller trohet, så också de oomskurna genom tron, eller troheten. Och så kommer en fråga, gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det, vi gör tvärtom lag gällande. Och så vill han bevisa det nu, så går vi in i kapitel 4. Vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfar, enligt köttet? Eller efter köttet. Hur var det med honom då? Hur blev han rättfärdig förklarad? Hur blev han erkänd inför Gud? Var det och så ställer han då som frågan här. Vi ska läsa. Om Abraham blev rättfärdig genom gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Dock inte inför Gud. Genom eller av gärningar, av att verka, av att handla som någon slags köpenskap. Jag uppfyller det här, jag jobbar och så får jag lön för det. Om Abraham uppnådde rättfärdigheten genom att jobba och så blev alltså rättfärdiggörelsen eller rättfärdigheten, frälsningen kan man säga också här, en typ av lön för ett arbete. I så fall så skulle Abraham kunna säga, nu har jag jobbat så bra här så nu känner jag att jag är värd att få det här. Och då kan han skryta inför sig själv och inför andra människor. Men naturligtvis inte inför Gud, säger Paulus. Ty vad säger skriften, Abraham trodde Gud eller litade på Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och det är ett citat från första Mosebok 15:6. Nu säger han alltså att Toran talar om att Abraham blev rättfärdig förklarad eller rättfärdig gjord, och han räknade som rättfärdig när han litade på Gud eller trodde på vad Gud hade sagt. I det fallet som exemplet i första Mosebok 15 har ju att göra med att Gud lovade honom någonting och så trodde han på det. Han litade på Gud hade sagt, litade på Guds löfte. Och då räknade Gud honom som rättfärdig. Han blev rättfärdiggjord. Vad var det för någonting då? Det var ju inte, han jobbade ju inte. Gjorde massa goda gärningar för att bli erkänd som rättfärdig i det fallet. Utan han bara litade på vad Gud hade sagt. Och det är det som Paulus trycker på här nu och lyfter fram. Att det som Toran skriver om när det gäller Abraham, det bekräftar ju att det är genom tron som man får rättfärdiggörelsen. Alltså håller tron, vad ska vi säga, frågan var ju då sista i Romarbrevet 3 här. Gör vi då vad lag är om inte genom tron? Bort det, vi gör tvärtom lag gällande. Det är alltså inte lagen som håller uppe tron. Det är tron som håller uppe lagen. Kan man säga, vänder på det. lagen kom ju inte först. Tron kom ju först. Och då visar han då att Toran nämner om att Abraham trodde. Och sen den tron gjorde att han blev rättfärdig. Och sen lät han omskära sig. Och omskärelsen är också en något liknande förbundet vid Sina. Det finns under andra templets tid så satte man likhetstecken mellan omskärelsen och förbundet vid Sina i. Som då har att göra med utgivandet av lagen också då. Så först fanns tron och sen kom omskärelsen och lagen. Och så fortsätter Paulus att säga så här. Abraham trodde på Gud och räknas som till rättfärdigt. Vers 4. 4:4. Den som håller sig till gärningar. Jag tycker inte riktigt bra om den här översättningen. Det är inte frågan om att hålla sig till gärningar här. King James säger, now to him that worketh. För honom som arbetar. To the one who works. To him who works. To him that worketh. To him that works. Den som jobbar. Det är alltså inte den som håller sig till gärningar. Jag tycker inte om den översättningen. Svenska folkbibeln skriver den som har gärningar att peka på. Mm. Det kan ju vara vackert, men det står inte så. Den som jobbar får sin lön, säger Paulus. Och lönen tillräknas inte på grund av nåd utan på grund av förtjänst. Man har alltså jobbat för att få en lön. Och då är det inte alltså nåd som är någonting gratis. Det är inte frågan om gratis här. Nåd på grekiska är charis och det är samma rot som det svenska ordet gratis. Charis. Gratis. När man jobbar så får man ju lön för att man har jobbat. Och då räknas det alltså inte rättfärdigheten, är inte frågan om att arbeta sig fram till att få det här som en lön, som en ersättning. Utan det är frågan om någonting som man får gratis, och trycker han på här då, vers 5. Men den som inte håller sig till gärningar, alltså den som inte jobbar, to someone who does not work, utan tror på honom så gör den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och det här är ju ett oerhört starkt uttryck. Honom som gör den ogudaktige rättfärdig. Man är ogudaktig, man är syndig, man är skyldig. Men Hashem har makt att förvandla en ogudaktig och en orättfärdig och en syndig människa till en rättfärdig untzadik. Alltså någonting som ges alldeles gratis, inte genom att man jobbar för att få det. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Trohet eller förtröstan. Så prisar också David en människa salig eller lycklig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar, utan att arbeta för det. Och så citerar han från psalm 32. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna. Och här har vi faktiskt en vers som förklarar vad Paulus menar när han talar om rättfärdighet. Saligare är de som har sina synder förlåtna. Eller överträdelser. Så i Paulus tänkande här så är syndaförlåtelsen väldigt nära rättfärdiggörelsen. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Och här har vi ju det. Det är inte bara att man har fått förlåtelse för sin synd. Utan synden räknas inte som att jag har begått den. Då blir man alltså oskyldig förklarad. Gäller nu detta ord salig eller lycklig de omskurna bara eller också de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Han är ju ett exempel då, Abraham. Hur gjorde det Gud med Abraham? Gäller det bara de omskurna, det vill säga de som har omskärelsen och lagen då? För det finns en koppling mellan omskärelsen och lagen, eller Torah. Hur blev den honom då tillräknad, alltså rättfärdiggörelsen eller saligheten här? Skedde det sedan han hade blivit omskuren eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde inte sedan han hade blivit omskuren utan medan han ännu var oomskuren. Det här skedde i kapitel 15 i första Mosebok. Och Paulus, eller Abraham, eller Avram, som han då hette, som vilket nytt namn sen, han blev omskuren i kapitel 17. Där talas det om omskärelsen. Så i kapitel 15 i första Mosebok, vers 6, där står det att han trodde på Hashem och han räknade honom det till rättfärdighet. Och det var innan omskärelsen. För sen i kapitel 17 så står det att han ska sluta ett förbund och omskäras. Och då tar Paulus upp det faktum att Abraham blev rättfärdig förklarad som oomskuren innan han blev omskuren. Och 4:11 då i Romarbrevet. Och han fick omskärelsens tecken så som ett insegel eller sigill på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren. Det här är väldigt viktiga ord. Omskärelsen i Abrahams fall var ett tecken och ett insegel, två saker. Tecken och ett insegel. Ett tecken är någonting som vittnar och ett insegel är någonting som bekräftar. Omskärelsen är alltså något som vittnar om Abrahams rättfärdiggörelse genom tron. Och den bekräftar att han var rättfärdig genom tron. Det betyder inte att alla som är omskurna har samma rättfärdighet. Man kan inte åberopa omskärelsen eller Torah-utgivandet att man har Torahn som en garant för frälsning. Som en garant för att man är rättfärdig. Och det är det som Paulus lyfter upp här. Och tidigare också i sin undervisning. Att juden kan inte hålla sig till att han har Torahn. Eller bara för att han är jude och omskuren i sitt kött. Och räknar med att det kan vara en garant för hans frälsning. Och då lyfter han fram att det var ju Abraham som hade tro. Som är det stora exemplet för våran stamfar. Han säger att våran fader, vår stamfar efter köttet. Hur blev han rättfärdig? Ja, det är ett jättestort exempel för judarna. Att ska vi följa Abraham, var Abrahams barn eller Abrahams ättlingar, Abrahams efterkommande, Bnei Abraham, så måste vi följa hans exempel och göra som han då, och få uppleva samma väg eller gå på samma väg som han gick. Och han blev alltså rättfärdig utav tro utan att han hade gärningar. Det vill säga lagen fanns inte där på samma sätt som för judarna. Att man kunde genom att uppfylla vissa bud köpa sig till rättfärdigheten. Och han hade inte omskärelsen heller. Utan han blev rättfärdiggjord utan lag och utan omskärelse. Genom att lita på Gud vad Gud hade sagt. Och då är alltså ett oerhört bevis för att inte bara judarna måste gå den här vägen som Abraham gick och ha samma tro och samma förtröstan för att bli rättfärdiga och frälsta och uppleva Guds accepterande, utan även hedningarna som också på samma sätt som Abraham varken är omskurna eller har fått Torahn då. Och då skriver han så här, medan han ännu var oomskuren, ty så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Det stora exemplet, alltså fader i hebreiskt tänkande, är alltså en förelöpare eller förgrundsgestalt, en som man härmar, en som man följer efter, en som man, när man har samma livsstil eller samma inriktning eller samma idéer och åsikter, så kan man räkna det som sin fader. Så att vara barn till Abraham eller söner till Abraham betyder inte att man måste vara det i fysisk bemärkelse. Utan han är ett föredöme, och då räknas han också som fader. Så den som har samma tro som Abraham är ett Abrahams barn. Är en Abrahams son. Ben Abraham. Kom ihåg att ordet ben har att göra med byggnad. Att någonting som byggs upp. Det har att göra med efterföljelse, med lärjungaskap. Och vers 12 här då i Romarbrevet. Han skulle också bli en fader för omskurna. Och det är intressant att Abraham blev rättfärdiggjord som oomskurna. Och sen omskars han. Därför säger Paulus att Abraham är en fader för de oomskurna. Som då har samma tro som han. Som han hade innan han blev omskuren. Och så skulle han också bli en fader för de omskurna som tror på samma sätt. Han skulle också bli en fader för omskurna. Nämligen för sådana som inte bara är omskurna, rent fysiskt då. Utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Det som var viktigt här då var ju inte omskärelsen. Omskärelsen kan inte frälsa någon. Det är tron som frälser, säger Paulus. Och om tron frälste Abraham, eller han fick rättfärdighet, som kommer att leda till frälsning naturligtvis med tiden. Han blev rättfärdig förklarad av tro utan att vara omskuren. Då kan alla oomskurna få samma sak som Abraham. Han är alltså ett stort exempel för de oomskurna. Och då säger Paulus, det var nämligen inte genom lag, det vill säga Toran då, som gavs långt senare på Sinai, som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Det här är intressant. Han fick ett löfte, han och hans säd. Nu finns det två sätt att förstå ordet världen här. Det är ett väldigt starkt uttryck. Han fick ett löfte att han och hans säd skulle få världen till arvedel. Vad betyder ordet världen till arvedel här? Det var genom rättfärdighet av tro. Finns det något ställe i hela Toran och hela Tanakh som säger att Abraham skulle få ärva världen? Står det inte snarare skrivet att det land som du nu ser ska du få till arvedel för dig och dina efterkommande? Varför blandar Paulus in världen här? Det finns två sätt att förstå det. Kanske fler. Det hebreiska ordet för världen är ordet olam. Och enligt Josef Shulam, hans forskning, så betyder olam under det andra templets tid när Paulus skrev, så användes ordet olam också som evighet, och det görs det fortfarande. Man talar om olam hazeh, olam haba, och det är också tidsålder, det är evighet, och det betyder också världen. Olam är ett väldigt starkt och brett uttryck på hebreiska som kan betyda många olika saker. Så enligt Josef Shulam så betyder det här löftet om att få världen till arvedel den tillkommande världen, eller rättare sagt evigheten till arvedel. Kommer ni ihåg den här sången Adon Olam? Adon Olam, Asher Malach. Den sången kan ju översättas på två sätt. Världens herre, men också den evige herren, Olam. Så det går att förstå ordet här att Paulus och hans ättlingar, Abraham och hans ättlingar skulle få evigheten till arvedel. En annan förståelse av den här texten presenteras av David Stern. Och han tar upp det grekiska ordet då som översätts till världen. Och det ordet kosmos. Man citerar Kittels The Theological Dictionary of the New Testament att det betyder den bebodda världen, men i betydelsen merge into that of the nations of the world. Merges into that of the nations of the world. Den alltså utmynnar, om jag förstår det ordet merge rätt, till en betydelse av världens nationer. Med andra ord så skulle Abraham ärva världens nationer. Visst fick han ett löfte om att ärva landet. Men det som Paulus säger här är alltså utöver landet. Och jag tror att allting är sant. Abraham fick löfte om att ärva Israels land. Hans ättlingar skulle ärva landet. Det fysiska Israels land. Det var också ett löfte. I samma löfte finns en profetisk dimension som talar om både det tillkommande livet, alltså det eviga livet, och hedningarna till arvedel. Så i ordet världen här har vi ett oerhört vitt begrepp. Abraham och hans ättlingar fick löfte om att ärva landet Israel, ärva det eviga livet och ärva världen som sådan, alltså nationerna. Och jag tror att det kommer uppfyllas alltihop. Och det här är ju oerhörda vidder som öppnas när man tänker på de här sakerna. Och det var genom rättfärdighet av tro som han fick det här löftet. Så löftet grundade sig alltså på Abrahams rättfärdighet och inte på att lagen då gavs till Israel, som gavs många år senare. Kom ihåg att Abraham rent juridiskt sett räknas som noakit. Abraham, Isak och Jakob och Israels ättlingar var juridiskt sett noakiter ända fram till Toran gavs på Sinai. Trots att de hade ju löften om landet och andra saker. Men Israel förvandlades inte till ett separat folk vid sidan av folken förrän de tog emot Toran vid Sinai berg. Så Abraham, trots att han var omskuren, så var han inte en, vad ska vi kalla det, israelit. Alltså han hade inte gått in i Sinai-förbundet. Omskärelsen som han fick var ju en förberedelse eller ett tecken på, dels var det tecken på den tro som han hade, som hade gett rättfärdighet, men det var också tecken på förbundet som Herren hade stiftat med honom, som i det förbundet fanns löftet om säden som skulle komma, löftet om att det skulle komma ett folk och allt det här som kom senare. Så det fanns att det var ett förbundstecken på någonting som skulle komma. Men han hade inte själv kommit in i det ännu. Han kom ju inte, Abraham kan inte räknas som israelit på så sätt att han var ju inte inne i Sinai-förbundet. Han var ju fadern till Israel, men han är ju inte Israels barn så att säga. Ja, det är lite kanske lite svårt att förstå. Nu ska vi gå in i vers 14. Ty om de som låter det bero på lag, det här tycker jag inte heller om, lite knasigt översatt. Folkbibeln har sagt, om de som håller sig till lagen blir arvingar. Ska vi titta på English Standard Version. For if it is the adherents of the law who are to be the heirs. Vi tar en annan översättning. Darby. For if they which are of law be heirs. Det här var mer ordagrant. Jag tycker bättre om det. Ska vi ta en literal. For if those of law are heirs. De som är av lagen. Om de är arvingarna. Jag tycker inte om det här låta det bero på lag. För det är inte så Paulus säger. Tyvärr så har man lagt in en annan betydelse här. Eller håller sig till lagen. Det är inte heller bra. Det är inte frågan om att hålla sig eller låta det bero. Utan de som tillhör lagen. Eller de som är lagens. Those of the law. De som är lagens. Alltså, det vill säga. Det är folk som står vid Sinai berg. Om de som är lagens. Ska få arvedelen. Om det är bara lagens folk, eller de som tog emot sina i lagen, det är bara de som kan ärva frälsningen, ärva rättfärdigheten, ärva det tillkommande riket, ärva evigheten, så är tron till intet nyttigt, inte nyttigt. Och löftet är gjort om intet. Kan man ju säga så här. Toran som gavs vid Sinai kan ju överträdas. Man kan alltså vara olydig det förbundet. Man kan misslyckas och vara olydig de bud som Herren gav. Och då blir ju arvedelen, alltså den framtida välsignelsen och syndaförlåtelsen och allt annat. Om det skulle bero på Toran, så finns ju ett villkor för att kunna, då måste man uppfylla vissa krav för att få del av frälsningen. Eller för att få del av den tillkommande världen, kan vi säga. Och då grundar inte Hashem sig på det löfte som han gav, som är av nåd. Han lovade någonting och det kommer att uppfyllas ändå. Och då, om det beror på Toran, så är löftet om intet gjort. Löftet satt utan kraft. Och det är också väldigt stort det här att det som Herren lovade Abraham, det kommer att uppfyllas oberoende om Israel har varit trogna Toran eller inte. Trots att Toran gav senare, så är det inte det som är grunden för att Gud kommer att uppfylla löftena. Gud uppfyller löftena på grund av att han är trogen och att Abraham har litat på honom. Och han kommer att genomföra sina planer med de som har samma tro som Abraham. Vad lagen kommer och står är ju vredesdom. Det vill säga över de som är olydiga lagen. Lagen åstadkommer ju vrede, säger folkbibeln. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Nu ska jag citera från David Stern här. Och han har tagit upp de här verserna 14 och 15 i sin kommentar. I dessa versar har det grekiska ordet nomos, vers 13 och 14 och 15 är det. Det är översatt som lag här, eller lagen. Det finns på fyra ställen. Det var inte inom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet. Om de som håller sig till, eller de som är av lagen, blir arvingar. Och så står det i vers 15, lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns finns inte heller någon överträdelse. Fyra gånger förekommer ordet lag här i de här tre verserna. Och då skriver David Stern, i varje fall frågar han då, han ställer en fråga. Betyder det här att i varje fall är det frågan om Torah generellt sett, eller den lagliga delen av Torah, lag som generell princip eller lag generellt sett, eller lagiskhet? Min förståelse är att de två första gångerna talas det om lagiskhet och lag i generell mening de andra två gångerna. Om vi tittar så här då, och vi sätter som han vill att det ska vara, kan vi säga så här. Lagen, nej, det var i vers 13 här. Det var inte genom lagen som Abraham, hans efterkommande, fick löftet. Och då säger han att lagiskheten, eller den lagiska uppfyllelse av lagen, som Abraham, hans efterkommande, fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer att tro. Och vers 14. Och de som är av lagen, alltså de som är av lagiskhet, blir arvingar. Då är tron utan innehåll och löftet satt utan kraft. Och så säger han, lag åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Och här tänker han att lagen, eller lag som sådant, om du inte säger lagen utan lag, åstadkommer vrede. Det är alltså en generell princip. Där det finns normer och lagar, där finns också en överträdelse. Alltså man sätter upp gränsen, det här är tillåtet och det här är förbjudet. Och när någon går över den gränsen, då skapas vrede. Och det är ju inte bara när det gäller Guds lag, utan överhuvudtaget. Om någon, och det tror jag är den generella principen, hur skapas vrede i en människas hjärta? Jo, man blir arg när det inte blir som man vill. Och då har man ju själv satt upp en gräns för vad som man vill, eller vad som man tycker ska vara så. Och när det inte blir så, när det blir en överträdelse utav det som man och anser ska vara så, så skapas vrede. Och det är en princip som är allmän. Och då går det ju naturligtvis också över till Herrens lag. När Herren har sagt att så ska det vara och så ska det inte vara, och så bryter man mot det, då skapas vrede. Men om inte det finns någon lag som säger så ska det vara, så här ska det inte vara, så finns ingen vrede. Och då finns inte någon överträdelse heller, för då finns ju ingen gräns. Om det inte finns någon gräns, så kan man ju inte bryta mot någonting som är etablerat, eller gå över den gränsen som är uppritad, om det inte finns någon gräns. Det är så som David Stern förstår den här texten. I vers 16, därför heter det av tro. Nu har han sagt att det är alltså inte genom Toran eller lagen eller lag som man får arvet i den tillkommande världen, att bli rättfärdig förklarad och allt det här, utan det genom löftet och tron på löftet som Herren har sagt. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd, det vill säga gratis. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar, inte bara för de som hör till lagens folk. Det är också en tolkning här. Lagens folk står inte i grekskan. Inte bara de som är av lagen, eller lagens ättlingar då, utan också för de som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. vilka allas menar han då? Han menar både judar och icke-judar kan kalla Abraham sin fader. Både icke-judar och judar kan kalla Abraham för sin förfader. Eftersom man härmar eller efterföljer hans förtröstan och hans tro på Gud. Och det här är en väldigt viktig princip. Abraham är allas vår fader, säger Paulus. Så är man troende, man har Abrahams tro. Den samma typ av tro som Abraham hade, trohet till den evige. Så är man hans barn eller efterföljare eller söner, Abrahams söner, Bnei Abraham. Det kommer ett brev här till den stora rabbinen Rambam. En som var konvertit som skrev till honom. Han ställde sig frågan, men jag som har konverterat till det judiska folket, hur ska jag kunna säga att Abraham är min far? Eller Gud, mina förfäders Gud? Och du som gjorde under för våra förfäder? Och då svarar Rambam, den här konvertiten. Du frågade, jag ska försöka översätta här från engelskan. Du frågade mig om det var tillåtet för dig att säga i bönerna Gud, våra förfäders Gud, och du som gjorde under för våra förfäder. Ja, du kan säga din välsignelse och böner, dina böner på samma sätt som alla judar som är födda judar. Detta är därför att Abraham Avino, som betyder Abraham våran fader, han uppenbarade den sanna tron och Guds enhet. Och han förkastade avgudadyrkan och förde fram många barn under Shekhinans vingar. Eller födde fram många barn under Shekhinans, alltså Guds närvaros vingar. Och så lite längre fram skriver, thus Abraham Avino is the father of his pious posterity. Abraham Avino, våran far, är fader eller förfader till sina gudfruktiga efterkommande som håller hans vägar. Och fadern till sina lärjungar av alla proselyter som accepterar judendomen. Eftersom du har kommit under vingarna på Shekhinan, Guds närvaron, och bekänner Herren, så är det ingen skillnad. Det finns ingen skillnad mellan dig och oss. Och alla de under som gjordes med oss har blivit gjorda som det var, både för oss och för dig. Därför så står det i Jesajas bok, låt inte de främlingarnas barn som följer Adonai säga, Adonai har totalt skilt mig från sitt folk, Jesaja 56:3. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget mellan oss och dig och oss. Det skriver han alltså till en proselyten som har konverterat. Men då ska, alltså principen är väldigt lika när det gäller icke-judar då som tar in Abrahams tro och förblir icke-judar. På ett sätt så blir man en del av Israels folk, Israels samvälde, det stora gudsfolket som består av både judar och icke-judar. Det himmelska Israel kan man säga. Men också så blir man vi ska läsa här i Jesaja 56:3. Den främling som har slutit sig till Herren, ska inte säga säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. den här texten kan ju ses som antingen en som har konverterat eller en som inte har konverterat men ändå har slutit sig till Herren. Man kan ju tala om två typer av konverteringar. En konvertering som innebär att man går in i omskärelseförbundet och sina i förbundet. Man blir alltså jude, man blir proselyt. Eller en konvertering, eller man ska kalla den konvertering utav hedningar till att bli gudfruktiga människor. Att vända sig bort från avgudarna till den evige, ende, sanne guden. Och då följer man ju Abrahams tro, vilket han gjorde ju det. Och då, den här texten kan tala antingen om konvertiter eller om hedningar som har konverterat till att bli gudfruktiga hedningar. Inte heller ska eunuken säga jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren den evige. De eunuker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Och jag tror att det är frågan om sabbatsförbundet här. Förbundet, sabbaten som ett förbundstecken. Och de ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund. Det ser ut som att första delen av frågan om konvertiter. Men andra delen är frågan om främlingar som förblir icke-judar så att säga. Men ändå tar vara på sabbaten och håller fast vid mitt förbund. För de ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Till mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Och här är också en beteckning då att folken förblir folk. De blir inte folket i det här sammanhanget. Utan texten kan förstås som konvertiter eller sådana som bland hedningarna håller sabbaten. De ska också bli erkända på ett alldeles speciellt sätt. Och om vi går tillbaka till Paulus nu då. De kan räknas som Abrahams söner, Abrahams ättlingar, Abrahams efterföljare. Likaväl som judarna. Han är allas vår fader som han skriver om här. Vers 16. Vers 17 står som det står skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Går vi till 1917. Jag har bestämt dig till att bliva en fader till många folk. Många folk, han fick ju namnet Abraham. Som betyder att han skulle bli fader till många folk. Inte bara judafolket utan många folk. Han är detta inför den Gud som han trodde. Som han litade på. Inför honom som gör de döda levande. Och det tänker man då på att i två sammanhang eller två tillfällen så fick ju Abraham uppleva uppståndelsekraften. Dels när det gäller hans egen kropp och Saras kropp speciellt. Till att kunna föda barn. Och den andra gången var när han offrade Isak på altaret. Då trodde han också på uppståndelsekraften. För han sa, när vi har tillbett ska vi komma tillbaka. Så han trodde att Gud skulle uppväcka honom från döden där. Sin son. Så Abraham trodde på Gud som uppväcker döda. Som gör de döda levande. Och kallar på de ting som inte är till, liksom vore de till. Och då kan man jämföra det med det som händer med hedningarna här. Men nu tar Paulus predikan som är hedningarnas apostel. Att hedningarna är inte ett folk. De får uppleva att bli del av Guds folket. De är inte levande men får uppleva uppståndelsekraften. Och det är samma princip som Abraham hade här. Samma tro som Abraham. Han tror på en Gud som gör döda levande. Och han kallar på saker som inte är till som om de vore till. Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bliva en fader till många folk. Efter vad som var förutsagt, så ska din säd bliva. Så talrik, så många människor. Och han försvagades inte i sin tro när han tänkte på hur hans egen kropp var så som död. Han var omkring 100 år gammal och hur jämväl Saras moderliv var så som dött. Han tvivlade inte på Guds löfte i otro, utan blev fast med starkare i sin tro, ty han ärade Gud. Vill du bli stark i din tro? Ära Gud. Och han var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Här ser vi alltså vad Abrahams tro innebär. Tron ligger inte på vad jag kan åstadkomma, utan om Hashem har lovat det, så är han mäktig att hålla vad han har lovat. Det är den rätta tron. Förtröstan på att Gud är trofast, att han kan det han säger. Därför räknades det honom också till rättfärdighet. Det är den typen av tron som ger oss rättfärdig förklarelse. Vi blir oskyldig förklarade och vi blir till slut frälsta. Vi får en del i den tillkommande världen. Men att det så tillräknades honom, det är skrivet inte så som gällde det alenast honom. Det gällde inte bara Abraham, det är därför det skrevs ner. Utan det skulle gälla också oss. Ty det ska tillräknas likaväl oss som tror på honom som från de döda uppväckte Yeshua vår Herre. Vi tror på honom som uppväckte Yeshua. Det är det som är Abrahams tro. Tro att Gud kan uppväcka döda. Och så skriver han som en slutkläm här, som en oerhört underbar sak. Vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Yeshua gavs till att dö för våra synders skull, tog vårt straff, led för vår skull och han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Yeshua uppväcktes utav Fadern för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Och det här är ju också djupt, jag ska bara gå in lite kort på det här nu i slutet. Yeshuas uppståndelse är beviset för att han var rättfärdig. Att han dog inte för sina egna synder. Att han hade syndfrihet. När han hade dött så hade priset betalts för synden. Våra synder kom in i hans kropp. Han dog för våra synders skull. Och när då han var död så fanns ju inte synden längre kvar. Och då uppväckte den eviga Yeshua och på så sätt bevisade att han inte hade någon egen synd. Och det är alltså inseglet på att Yeshuas död var för någon annan. Så på så sätt så bekräftar Yeshuas uppståndelse att det var en försoningsdöd han hade, att det var en ersättningsdöd som han dog. Han dog inte för sig själv. Han dog inte för att han själv hade syndat, utan han dog för att vi hade syndat. Uppståndelsen är beviset på att hans död var för oss. Och på så sätt kan Gud rättfärdiggöra oss genom Yeshuas död som bekräftas att det var en försoningsdöd genom uppståndelsen. Hoppas att ni har förstått den här tanken. Och nu lämnar jag fritt för tankar och frågor här till er som lyssnar. Den som Paulus skriver ju med Guds ande. Och när man är full av Guds ande, ju fullare av Guds ande man är, desto mer kan man säga med få ord. Det finns så otroligt mycket stoff, alltså material, andligt material i det Paulus skriver. Så man skulle behöva stanna ännu längre vid varje ord och mening här. Så jag hoppas att jag kunnat förklara en liten del och gett lite mer ljus över vad Paulus vill säga.
Jag tycker det är mycket bra. Tack, Katja.
Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Miriam, jag skulle bara kunna lyfta upp det här att vi har Abrahams tro. Han som trodde på honom som gör döda levande och som kallar på saker som inte finns till så som att de ska bli till. Det tyckte jag var härligt.
Amen.
Amen.
Ja, då tror jag att vi sätter punkt för den här dagens lektion. Och önskar er en god vecka. Och så ses vi igen om en vecka med Bezrat Hashem, med Herrens hjälp.
Mm.
Tack för idag. Shalom.
Shalom.
Shalom. Shalom.